Hej och välkommen till den avslutande delen i Kulturpoddens sommarserie om våra fordon. Och idag har vi tänkt att vi ska avsluta med flyget, som ju de flesta på något sätt någon gång använder. Och jag tänkte att den logiska frågan för oss, Silja Sahlgren Fortstad, Marit Lindqvist och Thomas Jansson, är att börja med, tycker ni om att flyga?
Nej.
Kort och koncist.
Ja, nej, jag tycker det är obehagligt att flyga. Jag tycker inte om den här turbulensen som kan uppstå. Jag känner mig inträngd och inlåst. Så jag försöker nog alltid hitta alternativa färdsätt. Dessutom så får jag lite klimatångest av att flyga.
Mm. Jag kunde kopiera ditt svar egentligen. Så är det nog för mig också. Det här att inte kunna... Jag vill ha foten på jorden på något sätt. Det här att jag vill kunna stiga av. Man inte vet inte om man stiger av ett tåg som kör 200 km i timmen heller. Så där bara. Men det är något annorlunda att vara 10 km upp i luften och vilja stiga ut.
Jag har förstått, Thomas, att du hade varit i sådana situationer där det har varit måttligt roligt att vara ombord på flyg.
Nu slår mig att jag har två, alltså min alldeles första upplevelse som flygpassagerare var som ung journalist, och det kom något nytt miniflygplan till landet som skulle testas och vi journalister skulle få vara med. Och det var jättemolnigt, så piloten sa, ja, för att det ska bli lite kiva så åker vi lågt så att ni ska se någonting. Och ju lägre man åker så desto vingligare är det ju. Så det var, jag lär ha varit sådär smågrön då jag steg ur det planet. Men så hade jag en upplevelse som faktiskt, jag åkte med ett bombhotat plan, vilket ju låter inte så jättesannolikt. Ens att man får veta att det var bombhotat, men jag, på flygfältet såg jag bara något jättekonstigt inför den här resan till Berlin och det där. Och så skämtade jag med min fru och sa att det är säkert bombhotat. Och så fick vi den idén i vår skalle och kom inte ur den, och sen var vi jättenojiga. Supernojiga. Och sen frågar vi den här flygvärden att vad är det liksom bombhotat? Och på något sätt läste han oss och vår hysteriska oro kring det. Så han var helt ärlig och sa att jo, men att det här är det tryggaste planen ni någonsin har åkt med, för det är liksom utbytt och kollat, och därför var det typ 2 timmar försenat. Men det där, det slutade lyckligt på många sätt, för det blev en av våra roligaste flygresor, för att redan innan vi startade blev vi serverade konjak, för igen läste han vår oro rätt, att nu behövde vi någonting. Och den gången faktiskt fortsatte vi på den linjen. Och sen när vi klockan visade att vi borde ha landat än, så då tänkte vi att nu är vi nu säkert trygga, för ingen kan ju klanta sig så mycket att de spränger upp ett plan efter att den har landat och alla har stigit ut. Och det där, i slutet var vi väldigt berusade och lyckliga och glada och kom fram jättesent till Berlin. Och det var klockan så mycket att vi tänkte att vi checkar inte in på något hotell den här natten, vi det där sparar pengarna. Det var på den tiden när man inte bokade allt 30 dagar i förväg. Så vi firade vår första natt i Berlin då, faktiskt ute och checkade in på, ringde på hos ett vandrarhem så där 8 på morgonen och frågade om det finns lediga rum. Så det osannolika hände att det som nog borde ha varit världens hemskaste flygresa slutade ganska bra. Men dock tycker jag inte om att flyga.
Det, jag vet inte vad man ska säga efter det där. Jag tycker det på något sätt sammanfattar ganska bra så där, just det här med hur flygresor ofta också skildras. Det är ju just den här typen av dramat. Sällan slutar det nödvändigtvis lika lyckligt som mer resa gjorde. För att när det gäller flygplan på film så är det ju jättemycket fokus på katastrofer. Det är just bombhotade plan som sen eventuellt då till och med sprängs, och det handlar om panik ombord, och det handlar om plan som störtar eller som tvingas nödlanda eller kapade plan eller sen krigsflygplan. Det är på något sätt helt klart överrepresenterat när det gäller flygskildringar. Ganska sällan funkar det sådär som en transportsträcka från A till B. Det skulle ju kanske inte vara så spännande heller. Men nu, alltså en orsak till varför det känns jätteangeläget att tala om flyg är ju det att sommarens riktigt stora hit på bio är ju alltså den uppvärmda versionen av konceptet Top Gun. Filmen som kom 1986, den första filmen, och som blev då väldigt omtalad med tanke på att den var gjord i nära samarbete med militären. Alltså det är ju då en film som utspelar sig på en militärhögskola för de absolut bästa piloterna. Och Tom Cruise fick sin riktigt stora genombrottsroll i och med den här. Och det är ju det man ofta talar om idag. Men just då när filmen kom på 80-talet så var det mycket tal om just det här. Att det var i princip som en slags reklamfilm för militären. För att man hade fått låna all den utrustning som behövdes då. Går bra att jämföra med det att alla de här Vietnamskildringarna som gjordes där på 80-talet, de hade betydligt kärvare att få låna någon helikoptrar någonstans ifrån, för att man visste att de flesta filmer som gjordes i den genren var så att säga antikrig. Men Top Gun var då helt det motsatta. Och nu hade alltså då kommit en ny film i den genren. Och jag tänkte på det när du, Thomas, talade om det här, din första skakiga upplevelse av att flyga lågt. För att i den här nya Top Gun-filmen så är de då de här elitpiloterna, de har ett uppdrag att utföra som förutsätter att man flyger på väldigt låg höjd och väldigt, väldigt fort med de här jaktplanen. Och jag är inte sådär tekniskt jättebevandrad och jag är inte heller den som går mest i tak över specialeffekter och tycker att det är det häftigaste. Men det man har talat om i samband med den här nya Top Gun-filmen är just det att det är inte gjort på konstgjord väg så att säga. Det är inga CGI-effekter utan de flyger på riktigt. Så att de här sekvenserna är så att du är så att säga inne i cockpiten och du ser. Du upplever det som att åka berg- och dalbana. För att de här flygplanen flyger så här sjukt lågt och i helt absurda vinklar. Och alltså verkligen filmat just så som man skulle befinna sig i planen själv.
Jag måste fråga, alltså Tom Cruise gör ju alla sina stans själv. Mm. Flyger han också de här planen?
Ja, ja, han flyger också själv.
På riktigt?
Ja, jo, jo. Hey, come on. Next question. Ja, nej, men han är känd för det att han alltså faktiskt då flyger alla möjliga. Han flyger både då plan och helikoptrar och vad det nu finns och så här. Så att alla, det, jag menar, det är ju fascinerande så att tänka sig att de här piloterna som ska liksom åka riktigt, riktigt hårt. Också de här skådespelarna som då tränas för det här, så de har ju fått genomgå alla möjliga träningspass för att det när du utsätter tyngdkraften för tillräckligt mycket påfästning så kroppen har svårt att klara av det här. Du måste bli van med det. Mm. Man kräks annars när det går riktigt, riktigt snabbt. Så att där blir ju liksom den här flygupplevelsen väldigt fysisk på ett annat sätt än vad det kanske annars är.
Ja, men blir det inte obehagligt? Jag tänker just sådär som Thomas och jag som tycker det är obehagligt att flyga, men som du beskriver.
Och åka berg- och dalbana också.
Ja, så som du beskriver det så tror jag att både Thomas och jag skulle kräkas i biosalongen kanske.
Då tycker jag kanske att ni ska hålla er borta därifrån det kanske, för det är ganska långa sekvenserna av det här flygandet i sig. Men jag tror att om man inte tycker om att flyga så kan det ju å andra sidan vara ett bra alternativ att man får ta del av flygturer så här på tryggt avstånd. Jag tycker om den. Du, Marit, också sa det här att du undviker flyg också på grund av det här med klimatångesten. För att jag är inte heller hemskt förtjust i att flyga. Nu kan jag skylla på klimatångesten, att det är därför jag avstår istället för att jag tycker att det känns lite otryggt. Precis som du, Thomas, sa.
Jag tycker ju det är fascinerande och obehagligt när pandemin är över. Om man har flugit mindre, om man har tänkt att när det går det dåligt för flygbolagen, att kanske det här kommer att fortsätta och människorna kommer att vänja sig nu vid att vi inte kan flyga. Det tar inte jättemånga veckor eller månader, så är det större kaos än någonsin på flygfältet. Och det är som att, hej, vi är värda att flyga. Klart vi ska få flyga. Att vart försvann den här ja, klimatångesten på något sätt? Det är som om vi inte vill förhålla oss till den.
Nej, det är spännande för det finns som en omvänd effekt. För då när pandemin börjar så då talar man ju om hur snabbt det syntes på något sätt resultat av det att man inte flög. Att det fanns sådär en konkret korrelation till det att jo, vi kan påverka miljön. Men sen ändå på något sätt så glömmer man det.
Och det som lyfts upp i medierna är just att oj, varför måste vi köa så länge för att komma ombord på vårt flygplan?
Mm.
Det är liksom problemet nu. Inte att, vad var det? Var det någonting med miljön också? Så det finns inte några rubriker mer. Jag är lite upprörd. Kanske hörs på min röst också.
Just det. No, jag tänkte att vi kan ju ändå fortsätta också med det här upprörda stråket eftersom när vi talar om att vad flyg står för och vilken typ av flygskildringar hade gjorts, så var du, Thomas, ganska fort inne på att det är ganska mycket kulturpersonligheter som har förolyckats i samband med flygolyckor.
Och där är det ju också gjorts film av. Det finns två två sådana katastrofer som jag direkt kom att tänka på. Det ena var rockartisten Buddy Holly som det där dog 1959 i en flygolycka. Och som historien som den är berättad på film i alla fall är att det är ett gäng som turnerar tillsammans. Flera stora rockstjärnor då, den tidens största. Och det där så ska de till nästa plats och det är jättesnöstorm. Och alla ryms inte med, så det är en som inte får plats, men alla kämpar om att få plats på det där flyget. Ja, med facit på hand skulle de kanske inte ha gjort det. Och den andra stora flygolyckan är ett fotbollslag, Manchester United, det brittiska fotbollslaget som var på en Europacup flygresa 1958. Och under en mellanlandning i München så det där kraschade planet och hälften av laget dog. Den har jag inte sett någon film om, vilket är i och för sig konstigt för det är katastroffilmer, gör man ju gärna. Så det, ja, som du säger, så det är de här katastroferna man ju kommer att tänka på, vilket ju inte ökar ens lust att flyga precis om man är lite orolig från tidigare.
Jag måste gärna haka på det här när du talar om ett fotbollslag som förolyckades, för att det finns ju en annan olycka också med ett fotbollslag. Alltså det var ett flygplan som försvann i Anderna på 70-talet. Jag tror att de var från Uruguay, de här fotbollsspelarna. Och det hemska med den här olyckan, eller det fascinerande, man talar ofta om den som miraklet i Andarna, därför att de dog inte alla. Utan det här flygplanet störtade alltså där i bergsmassivet, och det är klart att en massa människor dog direkt, men det klövs ju tur det här flygplanet. Och i den ena halvan av det så överlevde de där passagerarna där. Och däribland många av de här fotbollsspelarna. Om man talar om det efteråt, för alltså de levde då där. De var ju mitt ute i ingenstans. Och vissa är väldigt dåligt skick, andra är bättre skick. Och så skulle de försöka överleva tills någon hittar dem. Och jag kommer inte ihåg att alltså de var borta 2,5 månader. Innan de hittades. Och där har man talat om att orsaken till att ändå så pass många sen överlevde var just det, för att de var så bra, alltså hade bra grundkondition, de här unga killarna från det här fotbollslaget. Men den finns alltså då, det är en av de mest fascinerande böcker jag har läst i tonåren, tror jag att jag läste den här Alive, för att den är så på något sätt hemsk. Det händer hemska saker när det gäller hur de ska sen överleva där. Och sen gjordes det som film också på 90-talet, den här hela berättelsen, att den innehåller båda de här elementen av glädjen över överlevnad och sen de hemska, vad ska man säga, villkor under vilka vissa då dör, som ändå har klarat själva kraschen men sen inte överlever resten av de här utmaningarna som finns. Så att just den här typen av störtande plan och sånt finns det ju nog en del skildrat. Jag tänkte på när du talar om Buddy Holly, så det finns ju många andra sångare. John Denver dog också i en flygolycka. Richie Valens, som man ju har skildrat i den här La Bamba-filmen, så han dog också i en flygolycka.
Det var inte samma flygolycka, att han var med i det här Buddy Holly-planet. Jag tror det var just
det är sant.
De stora artisterna då, att det var flera. Ja, det var ju en stor katastrof för den amerikanska musiken, att det var flera stora artister som dog i samma flygolycka. Och den några år senare, eller 12 år senare, 1971, så gjorde Don McLean en sång som heter American Pie, där det just finns den här frasen, The Day. Hur gick det nu?
The Day the Music Died.
Exakt.
Som Madonna sen har gjort en ny version av, som också blev jättestor.
Ja.
Så att den lever för evigt, den här hänvisningen till den här olyckan. Men jag tänkte som en positiv motvikt då, när vi har talat om att det finns så mycket katastrofer skildrade på film, så finns det en jätteomtalad Oscars-nominerad film med Tom Hanks som heter Sully, som då handlar också om en sån här verklig olycka, men där utgången blev en annan, där han spelar då en pilot en helt vanlig dag som har ett enormt flyg fullt med passagerare. Och så inser han att nu kommer det här att gå åt skogen, att han måste nödlanda fort, och enda stället där man kan landa är Hudsonfloden, som ju då inte är allt för stor i relation till det mastodonta plan som du har. Och hela filmen skildrar liksom det här förloppet och de här besluten han måste fatta, och sen både liksom den här gaskramade känslan ombord i det här att hur ska det gå? Det är ju inte bara den här landningen, du landar i vatten. Att vad händer sen och hur går det? Och det är en sån här film som, jag menar, ska man just resa någonstans och är lite flygrädd så kanske man ska skippa den då. Men jag kan ju säga att utgången är lycklig. Så att den är jättespännande och klaustrofobisk att titta på.
Jag tänker nog, med tanke på så många katastroffilmer och olyckor, flygolyckor man ser på film, att varför stiger jag någonsin ombord på ett flyg? Eller jag vet att jag brukar tänka när jag sitter där innan vi startar, att varför utsätter jag mig för det här igen?
Mm.
Det är väldigt konstigt. Nu senast jag besökte Berlin, så det där åkte jag faktiskt tåg hem. Måste jag här konstatera. Jag flög ner för av tidsskäl helt enkelt. Men det där kändes bra sen att åka hem med tåg. Mycket roligare på alla sätt.
För min del så får många av de här filmerna väcka den association. Inte bara att varför skulle jag stiga in i ett flyg på nytt. Men varför vill någon bli pilot? För att då har du inte bara heller ansvar för dig själv. Utan jag menar, när jag är klart är du jaktplanspilot så är ni kanske två i plan eller så, men fortfarande så har man ju ansvar för en massa saker där också. Men just sådana, alltså piloter i passagerarplan, att hur klarar man av den utmaningen? Och det är ju fascinerande att titta på alla de här skildringarna som handlar om piloter och kanske då kvinnliga piloter är det man kommer att tänka på, för de finns det inte så mycket av i verkligheten och inte heller skildrade i fiktionen.
Ja, det fanns alltså, då man tänker i flygplanets begynnelse så fanns det ganska många kvinnor som ville bli piloter, som ville bli jämbördiga med män och ta sig upp till lufts, eller hur ska man säga. Och jag kommer spontant att tänka på två kvinnor, en tysk pilot som hette Amelie Melli Bese och sen en amerikansk pilot som hette Amelia Earhart, som båda finns skildrade i olika verk. Och om vi tänker på den här tyska Amelie Melli Bese, så förekommer hon i Aris Fioretos roman Nelly Bes hjärta, som kom ut 2018. Och han har skrivit ett slags litterär fantasi där alltså han baserar den här berättelsen på Beses liv, men han gör någonting helt eget av det. Och den här Nelly, som hon heter i hans roman, så hon var den första kvinnan i Tyskland att ta flygförarexamen 1911. Och den här romanen som Fioretos har skrivit, den utspelar sig i Berlin i mitten av 1920-talet. Och Nelly, hon har känt sig lite yr under flygningarna under de senaste åren. Haft balanssvårigheter, så går hon till en läkare. Och så får hon diagnosen hypertrofisk kardiomyopati. Och det innebär då att de här väggarna tjocknar och blodet syresätts allt sämre och till slut så kommer hjärtat inte att funka. Så att läkaren säger då att nu är det slutflyget. Nu så bör du undvika höga höjder och leva hälsosamt och vila och gymnastisera. Stanna på marken, Nelly, annars faller du förr eller senare från skyn. Och det är ju svårt då för en som alltid har älskat att flyga att inse att det här kommer hon aldrig mer att kunna göra. Och hon säger någonstans att jag kunde inte föreställa mig tillvaron utan himmel och bensinångor. Det var det hon levde för. De här kickarna, det här ruset. Att det här rusande lugnet i luften är det närmaste jag kommit lyckan i livet. Och det här med att hon tvingas stanna på marken så kommer och gör också att hon inte kan. Alltså det blir en schism mellan henne och hennes man. De här tillsammans har de haft en flygskola. Och sen, men de klarar inte av att leva och bo tillsammans för Nelly blir alldeles för rastlös och de separerar. Och så träffar den här Nelly en kvinna, en yngre kvinna, Irma Mak, som de inleder en relation. En väldigt passionerad relation, men också en relation som präglas av oro och misstänksamhet och mycket svartsjuka. En relation som är ganska mycket på den här yngre kvinnans villkor. Sen får vi också veta att Nelly, att hon har genomlevt en flygplanskrasch och som är följd av det här så bedövar hon en sån här smärta som hon har med så kallade Murphy-droppar som hon kallar för soldis. Det är också droppar som man sätter på socker och så tar man dem och så försvinner man i ett soldis. Men tillsammans, Nelly och Irma, de frekventerar väldigt mycket klubbar i Berlin. Går på kaféer och vinlokaler och de dricker och tar lite droger. Bland annat sådana ampuller med amylnitrit som man knäcker och så andas man in ångorna genom någon form av näsduk. Och så blir man hög för en stund. Och det här ruset så jämför Nelly med termik. Hon tänker på det här suge i magen när en varm uppvind lyfter planet. Bär det som en kupad hand allt högre. Och hela jag blir ett moln, varm och vag och underbar. Så hon strävar ju hela tiden efter att uppleva den här samma känslan. Det här ruset som blir ett slags substitut för det här med att flyga. Mm. Samma känsla av frihet och att vara obegränsad. Så att hon blir en form av en Ikaros. Hon flyger för nära solen, soldiset, och så störtar hon. Sådär. Och i verkligheten så begick alltså Amelie Mellibes, i verkligheten så begick hon självmord. Ja, men här i den här Fioretos roman så begår hon inte självmord, men det är andra saker som gör att hon störtar.
Det låter, alltså hennes öde låter jättegrymt på slutet, men när du beskriver det här, hur det här substitutet för att få flyga skildras, och känslan av att flyga är jättevacker. Och då tänker jag genast på att så Jan Troell gjorde en film som heter Så vit som en snö, som handlar om Sveriges första kvinnliga pilot Elsa Andersson. Och den var baserad, den filmen, på en bok av Jacques Werup. Och den är också enormt vacker på något sätt, den här skildringen av den här unga kvinnan som då absolut vill flyga. Hon hade också tragiskt öde, ett snabbt slut på sin saga, för hon blev alltså utbildad till pilot och älskade det här, men så tänkte hon också att hon skulle ägna sig åt fallskärmshopp, och i samband med sitt tredje hopp så dog hon. Så att det var en sån här snabb och kort flygarkarriär. Men faktiskt nu när du säger det, så är det ganska spännande att det under flygets begynnelsefas fanns en hel del kvinnliga piloter. För att det är ju inte, jag vet inte hur det är idag. Man har fortfarande en känsla av att det är ganska sådär manligt dominerat.
Ja, nej, det fanns ju den här amerikanska piloten, alltså där Amelia Earhart, jag tycker det är så vackert. Earhart, lufthjärta. Som levde där alltså 1897 till 1937. Och hon tog ju också upp kampen med Charles Lindbergh, som var den här stora flygaren, piloten då i Amerika. Och hon ville också bli en sån kvinnlig motsvarighet till Charles Lindbergh. Och hon jämfördes också med Charles Lindbergh. Hon kallades för Lady Lindy. Mm. Någonting som hon kanske inte tyckte var så jättekiva. Hon ville vara i sin egen rätt. Men hon var den första kvinnan som hon var med om att flyga över Atlanten som passagerare. Och sen var hon också den första kvinnan som själv flög över Atlanten 2 gånger. Och den första kvinnan som flög i nonstop tvärs över Nordamerika och så vidare. Hon ville verkligen sätta de här kvinnliga piloterna på kartan. Och i mars 1937 så påbörjade hon också en jorden runt flygning. Och sen försvann det här planet någonstans över Stilla havet sommaren 1937. Och man har ju spekulerat vilt om vad var det som hände. Det finns en massa konspirationsteorier som man kan läsa om på nätet. Bland annat så var det någon som spekulerade i att hon kanske hade i uppdrag att för USAs räkning fotografera japanska militäranläggningar. Och att hon och hennes kartläsare skulle ha tagits till fånga och avrättats av japanerna och så här och sånt. Men de flesta tror i varje fall att Earhart och hennes kartläsare på något sätt lyckades landa det här planet som hette Electra på en sån här obebodd atoll som heter Nikumaroro. Och att de då lyckades landa där och leva där. Hur länge vet man inte riktigt, om man har försökt hitta rester och så vidare av det här, dels av de här människorna men också av planet. Och den här Amelias liv finns skildrat i en ny berättelse eller roman av Minna Mikkonen som har kommit ut nu i vår, som heter Amelian Lot. Den här berättelsen består av lite olika berättelser som går in och ut i varandra, och några av de här berättelserna handlar just om Amelia Earhart. Och hur hon vandrar omkring där på den här atollen och funderar på sitt liv, och hon har det här planet som har gått i skrot, men i varje fall så propellern funkar och så kan ladda batteriet i radioutrustningen, och så sätter hon sig där i cockpit och pratar och sjunger i den här radion. Hon vet ju inte om någon hör henne, men hon sitter där och försöker lyssna efter minsta lilla prasslande ljud där, och hon tror att hon hör röster, men hon uppfattar inte riktigt vad de säger. Och så funderar hon då över sitt liv, att hur det var och hur hon kom att bli pilot och att vad skulle jag göra om jag inte flög? Vad skulle jag drömma om jag inte drömde om att flyga? Och hon är ju skeppsbruten där då, den här kartläsaren. Så han har dött och själv får hon klara sig på vatten och, som det finns i kanistrar. Och så samlar hon in regnvatten i krabbskal. Hon placerar ut krabbskal där och får lite regnvatten. Och sen, jag har aldrig fattat att det finns något sådana träd som heter pisoniaträd. Som har sådana klibbiga fröhus där småfåglar alltså kommer för att söka sig in i de här träden. Och så fastnar de där fåglarna där. De här klibbiga fröhusen.
Ah.
Och så kan hon ta de där fåglarna då.
Äta dem.
Ja, äta dem. Och så gör hon det då där. Och sen går hon omkring där och funderar på det här med att... Ja, sen är det en sån lite rolig lek som hon leker för sig själv. Som hon brukar leka tillsammans med sin man. Som att, vad ska jag ta med mig till en öde ö? Och nu finns hon ju faktiskt där på den här öde ön. Och så utgår man då från en specifik bokstav. Som man kan börja rabbla upp alla möjliga saker på A och på B. Och så får hon då tiden att gå.
Mm.
Till det bittra slutet.
Det finns ju andra som har suttit strandsatta på öde öar. Som Tom Hanks i filmen Castaway. Där han väl också var pilot. Och sen...
Nej, han var inte pilot,
han var inte pilot
där. Han var en passagerare som skulle föra någon post vidare. Och så hamnade de i total superturbulens och sen kraschade de. Och han var den enda som överlevde.
Där ser man.
Men det han har varit med om mycket vad gäller flyg.
Tom Hanks, yes. Han och Tom Cruise, vi får dela på det. Men sen, det här just, det finns ju någonting väldigt äggande med det här. Det finns ju också mycket, alltså, verkliga historier kring just det här med flygplan som försvinner.
Mm.
Och där det för evigt blir en sån här, ett jäckande av, det är så att de anhöriga måste ständigt fundera på det här, men man vill hellre ha ett svar än att det bara går upp i rök helt enkelt. Och där finns det ju, jag har alltid varit fascinerad än sen jag var barn av de här svarta lådorna som man söker efter, som man ska hitta för att få svar på att vad var det som hände egentligen. Jag har alltid funderat att hur funkar det riktigt.
Jag minns från min barndom då jag läste svenska veckotidningar, så där ett återkommande mysterium, vad jag kommer ihåg, var den här Bermuda-triangeln där en massa flygplan hade försvunnit och man spekulerar kring vad det egentligen handlar om. Så det där, så ja, det, jag har läst många, eller det har funnits många och jag har läst dem alla sådana konstiga historier om flygplan som försvinner. Det är ju nog det här med att saker och ting försvinner, det är ju omöjligt egentligen. Det går så mot människans förnuft att någonting kan försvinna utan att vi lyckas ta reda på vad som har hänt.
Samtidigt kan jag tycka ibland när man ser de här enorma flygbilderna över haven, när man söker så kan man tänka att någonting överhuvudtaget någonsin återfinns är ju otroligt också, med tanke på att man vet på ett ungefär var ett flyg har störtat och så kan man söka upp det där. Men när vi nu har diskuterat alla de här olika alternativen av flygplansresor, får ni lust nu att flyga? Eller har ni blivit ännu mer avskräckta?
Jag är nog alldeles tillräckligt avskräckt från tidigare, så jag är svårt att göra mig ännu mer avskräckt. Nej, jag kommer nog i ännu högre grad än tidigare att försöka hitta alternativ. Och där är jag glad att tågen ju verkar satsas mer på tåg i Europa nu i alla fall. Det är ju en orsak, tror jag, att jag aldrig har rest så mycket utanför Europa är ju att jag inte flyger. Att jag skulle jättegärna åka till New York någon gång. Men dit går det inga tåg.
Du får ta båt.
Jag är inte så jätteförtjust i båt heller. Alltså en riktig storm. Det här förändrades efter Estonia-katastrofen. Mm. En riktigt, riktigt jobbig storm. Du stiger inte av båten heller.
Nej.
Så det där sån här båt, det är tåg.
Det är kanske tur att vår fordonsserie slutar här, för Thomas kan inte åka några andra färdmedel än tåg. För här sätter vi faktiskt punkt nu för den här sommarserien om våra fordon. Och nästa vecka är vi tillbaka igen i den vanliga kulturpodden Lunken, för då sätter också höstsäsongen igång när det gäller kulturlivet. Så till dess säger vi tack och hej!